Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Jag sitter här och vet inte riktigt hur jag ska bete mig, för att jag sitter här med en Fredrik Karlsson som har kommit upp sig i smöret sen vi poddade senast.
Ja, precis.
Ja, det är med en helt ny respekt jag mötte Fredrik Karlsson den här morgonen.
Ja, det är en respekt jag kräver också.
Ja, precis. Vill du berätta varför?
Jag har ju fått en ny titel. Ja. Som är, det är bland de tyngre titlar man kan få, tror jag.
Och du är också en person som är, du är noga med titlar. Det är viktigt sånt där.
Ja, otroligt viktigt. Ja. Det bär med sig en viss respekt.
Ja. Ja, precis.
När man är biträdande sportchef.
Ja. Va? Minst fram till jul.
Jag blev sportchef 1998, tror jag. Mm. Och nu har jag utvecklat min karriär till att bli biträdande sportchef.
Du har som gått ett varv runt dig själv.
Ja, och landat en trappa ner.
Precis. Ja. Vad roligt.
Ja, verkligen.
Ja. Du kommer fortsätta som ÖSK-reporter, kan vi lugna våra lyssnare med.
Ja, precis. Mm. Det är en sån där, du vet, man får två halva tjänster och sen så kommer det bli att man gör två.
Man gör 75. Två grejer med vänsterhanden, ja.
Ja, kanske. Eller 2-75%.
Kanon. Ja. Nej, så nu kommer ju, Fredrik har ju, om ni vill söka upp honom på LinkedIn, så har han startat ett konto där han lägger upp såna här kloka lärdomar.
Ja, en kompis pratade om det. Han är i säljbranschen, tror jag. Mm. Och han hade berömt en kollega att du skriver så vad ska man säga, så inspirerande inlägg på LinkedIn. Och då hade hans kollega svarat att jag bara lägger in det i AI.
Nej.
Jo.
Men alltså, LinkedIn måste ju vara bland det vidrigaste som finns.
Det mest AI-kompatibla som finns också.
Men det är också mycket sånt här liksom 04.00, alarmet ringer. 04.15, sätter mig på cykeln mot gymmet. Att det är det här, man ska sova så lite som möjligt och bara vara så galen som möjligt. Då är man en lyckad människa.
Mm. Det är min målbild som nu som chef, att jag ska implementera det.
Ja, precis. Och mycket sån här corporate bullshit också, så att du och fila på, såg jag.
Absolut. Ja. Absolut. Jag har hittat en generator som ska hjälpa mig.
Ja, du behöver ju lite hjälp på traven, men jag tror du kommer klara det här fint.
Ska jag bjuda på en med min nya? Mitt nya sätt här nu, så här. Så som biträdande sportchef så vill jag ju påverka omvärldsuppfattningen och sälja det du säljer genom att höja avkastningskravet och jobba på volley. Det ska jag göra.
En liten feedback bara. Ja. Om du kan träna på att låta lite mer som att du menar det. Du måste låta lite mer som att du är frälst på det här.
Ja, alltså jag ser med tillförsikt an på det nya året. Och jag vill skaffa kontakter i ledningen genom att renodla floran av varumärken och höja nyttjandegraden.
Vet du vad det här påminner mig om? Vi ska snart börja prata om fotboll. Ja. Men det påminner mig lite om när man läser jobbannonser nu för tiden. De är också helt, den här tror vi att du är. Och så är det liksom det är en ren övermänniska som de beskriver. Ja. Att du ska vara bra på volley, du ska funka i grupp, du ska kunna jobba självständigt, du ska kunna ta alla initiativ i världen och du ska kunna 40 grejer.
Nej, men liksom. För mig är det jätteviktigt att pinpointa frågan. Och köpa.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Jag menar, man måste köpa det man köper genom att knoppa av udda tillgångar och få en win-win-situation.
Vet du vad jag kom på nu?
Nej.
Det borde finnas en sån där generator för fotbollspoddar.
Ja.
Det skulle man väldigt lätt kunna ta fram.
Mycket, mycket lätt.
Ja, på tal om fotboll så är det deadline i NA-coachen imorgon. Mm. Och jag har luskat fram vad man vinner. För det visste vi inte förra veckan.
Ja, det är bra. Det är viktigt.
Man vinner alltså presentkort 2000 kronor på Steam Hotel som ligger vart då, Fredrik?
Ja, det här är ju helt sjukt.
Ja.
Va?
Ja.
I världens sämsta stad.
I världens absolut sämsta. Men det är, ja. Ju, alltså, det är ju samtidigt så är det ju så här. Det är ju ingen som säger jag var i Västerås i helgen. Då säger man jag var på Steam Hotel i helgen. Det är liksom, Västerås har ingenting med Steam Hotel att göra egentligen.
Men är det ironiskt där eller?
Jag vet inte. Det är som, jag frågade ju våran gemensamma chef Pierre vad man vinner för att jag ville veta det. Och när han sa det så han bad om ursäkt samtidigt som han svarade på frågan. Så att alla är medvetna om att det här är lite konstigt.
Ja. Ja, men det blir trevligt säkert.
Det är väl en sån grej Örebro som stad saknar. Örebro växer ju så det knakar och det byggs överallt och det finns massa bra grejer som inte fanns för 20 år sedan.
Det är ju bara att vi går in på sådana här rating-sajter och kollar på Gustavsvik.
Har de trerätters middag och fina hotellrum på Gustavsvik? Eller har de en camping där man kan ställa husvagnen?
Är det inte det? Lite steampunk på Steamhotell. Lite steampunk-stil.
Jag förstår inte vad du säger. Det där var något hipsterord.
Ja, jag tror.
Jag förstår inte sånt.
Nej.
Ja, men i alla fall, 2000 kronor på Steamhotell är det man vinner. Men jag skulle redan nu, innan tävlingen börjar, vill jag ge ett hedersomnämnande till, jag satt och scrollade igenom listan på vad folk har döpt sina lag till.
Mm.
Och då hittade jag ett gäng som heter Sörby Brassar BK.
Ja, men det är fint.
Ja.
Man blir hoppfull för mänskligheten när man ser sån fantasy-lagsnamn.
Sörby är ju känd för sina brassar.
Ja, verkligen.
Så det vill jag, även om Sörby Brassar inte lyckas sportsligt, så ska ni veta att det värmde lite grann och se det här namnet.
Mm.
Det gjorde mig glad.
Men när man läser fantasy-lagsnamn så förstår man att människor bär på en begåvning som man inte alltid är uppmärksam.
Gud ja. Imorgon alltså 31 augusti är det deadline. Så nu får ni fan gå in och regga era lag innan det är för sent.
Yes.
Bra.
Nu ska jag göra det. Jag har redan gjort det. Jag tror att jag ska hålla den linje jag har nu. Jag gör inga sena byten. Tror jag.
Nej.
Nej. Jag kör den.
Du tror på ditt gäng?
Mm, jag tror på det.
Mm.
Tilltro är viktigt. Du skapar en win-win situation.
Ja, hörru du, på tal om skitstan Västerås, så var skitstan Västerås på besök här i lördags.
Yes.
Och det blev ju en för jävla trevlig dag.
Ja, det var leder faktiskt. Ja. Det var väldigt, väldigt trevligt.
Ja.
Och man kände redan när man liksom satte sig nästan att det var jäkla vad man har saknat det här med mycket folk på läktaren. Mm. Och jäkla fint alltså.
Ja, det var nästan lite sjukt, alltså man blev påmind om någonting som inte riktigt finns längre.
Nej, precis.
Det där var ju, det är inte varje match, men det var ju ganska normala siffror som ÖSK mycket väl kunde komma upp i en gång i tiden.
Mm, ja, nu, man tänkte ju så här att örebroarna är ändå konsekventa. Så här, kvart 20 över han har börjat matchen över två då var ju arenan helt tom.
Mm.
Helt då. Men sen hörde jag att det var ju mycket på grund av att det var långa kör utanför.
Mm.
Men det är ju också konsekvent Örebro-publik.
Mm.
Man kommer inte tidigt.
Nej.
Man kommer sent.
Men jag måste ändå berömma ÖSK lite grann. Jag var ju på matchen och jag hade ju tänkt så här innan att vi måste gå tidigt för det kommer vara katastrof utanför. Och vi kom väl kanske vid, ja, inte så tidigt som jag hade tänkt mig. Kanske kom 20 i eller någonting.
Mm.
Rullade på jättebra.
Ja, vad bra.
Det var ju lång kö, men den rörde sig hela tiden.
Mm. Mm. Ja, och läktaren blev ju välfylld till slut.
Mm.
Det var kul. Kul att se. Man såg på typ Kevin Walker.
Mm.
Så såg man redan från första minuten att det här är något nytt. Liksom.
Mm.
Det fanns en eld i Kevin Walker som inte brukar finnas på det sättet.
Precis, och det är ju ändå en Kevin Walker som är välbekant med Örebro och fotbollstraditionen här. Det finns ju spelare i laget som aldrig har sett den här sidan av Örebro stad förut. Så att kul för dem också att få kliva ut till en sån publik.
Mm. Ja, det finns ju sådana här spelare som har slagit igenom under pandemin inför tomma läktare. Och sen när publiken var kvar tillbaka så åkte ÖSK ur och så egentligen inte upplevt det här trots att man då har spelat i ÖSK i flera år.
Mm.
David Seger till exempel kan inte ha varit, han kan inte ha varit med många publikfester i sin ÖSK-karriär.
Det tror jag inte. Men kul, och fina tifon hade de gjort också.
Mm, verkligen. Det var ju plus fem tifon.
Ja, verkligen.
Tifo från ÖSKs sida. Vad VSK höll på med, det är
jag
oklart.
Vet faktiskt inte om de hade något. Hade de något? Jag tittade ens. Jo, men jag behandlade dem som man ska behandla Västerås.
Ja, men de hade en tryckt där det stod typ heja sport eller något. Jag vet inte, den var en grön text. Den hängde lite sorgset, lite på sniskan också och var inte centrerad på läktaren. Nej, den såg, det var
sorgligt.
Ja, det var sorgligt.
Det var sorgligt.
Men på andra sidan var det ju briljant. Det var jättefint. Kevin Walker nämnde ju det, jag såg det i intervjun med ÖSK. Att han tyckte det var fint. Hans pappa var ju med. Det var ju kanske inte riktigt huvudpersonen på. Det var ju på Kapten Blod och Thomas Andersson. Mm. Men mycket tydligt där till vänster så såg ju Patrick Walker. Tränaren som tog ÖSK tillbaka till Allsvenskan. 2006 då. Så han blev säkert inspirerad av det, minst sagt.
Gud ja. Ja, men det är ju kul. Det är ju, de är ju jätteduktiga, de som gör ÖSKs tifon. Men det är ju inte alltid det är så mycket folk så att man har chansen att använda hela kortsidan på det här sättet. Det var snyggt.
Mm. Det är svårt att se att de kunde ha gjort det bättre.
Mm. Gud ja. Matchen i övrigt då, första halvlek, så nu brukar inte jag kolla på Västerås så jag vet inte hur de brukar spela, men lag som ligger högt upp i superettan brukar ändå spela en ganska vägvinnande och offensivt glad fotboll liksom. Förutom när det är Halmstad då går de upp för att de är omöjliga att göra mål på. Men jag hade lite svårt att skilja på vilka är det som ligger tvåa i superettan här och vilka är det som harvar i botten.
Ja, verkligen. Det var det verkligen. VSK var inte lika vassa som vanligt. De en gång så kommer de ju upp i den här nivån som de brukar vara på. Och då gör de ju mål på ett väldigt vackert sätt. De rullar ju upp ÖSK från höger till vänster då. Men annars så håller jag med dig om. Det går inte riktigt att se. Men det säger väl en del om Superettan också. Det är ju inte så att ÖSK har varit utspelat en gång den här säsongen. Och det var ju mot Gais borta. Annars så kan man inte direkt med ögat se vilket lag som är toppen och vilket som är botten. Och det är ju delvis på grund av att alla är typ någonstans i mitten. Mm. Poängmässigt.
Mm.
Så, men ÖSK gjorde ju en bra första halvlek och en okej andra halvlek. De tappade en liten stund. Men sen så lyckades de. Jag kände att de var väldigt trötta. Jag tyckte också att Christian Gärde bytte lite sent. Andra gången i rad som han byter efter ÖSK har släppt in mål. Och då kunna tagit tillbaka initiativet efteråt. Till skillnad mot i Jönköping Södra matchen innan. Då bytte han innan Jönköping Södra gjorde mål. Och då eldade laget igång igen.
Mm.
Lite sent den här gången tyckte jag. Jag frågade honom efteråt. Han höll inte med. Men jag tycker att han kunde ha gjort de här bytena lite tidigare. Han gjorde ett byte innan. Men flera efteråt. För att ÖSKs spel verkar vara. Det är jobbigt att spela på det sättet. Om de vill göra. Och då behövs de här. Viktor Backman komma in tidigt. Och liksom Elias Barsom börjar ju också. Verkligen liksom. Behöver. Han spetsar konkurrensen, Elias Persson. Han kommer in och har visat sig flera gånger nu att laget lyfter lite på andra på slutet.
Mm. Daniel Hultqvist utmärkte sig lite grann där också mot den här älgen som de har i Västerås. Som
är liksom, så stor alltså.
Det var någon sekvens i matchen där han stod någonstans på planen och så hade han, alla andra spelare var en bit bort och förutom tre ÖSK-are. Och jag kommer inte ihåg exakt vilka det var, men det var så här, de tre blir liksom en Västerås älg.
Ja, precis. Vi pratar om Jabir Abdi Hakim Ali.
Ja, stor som ett hus.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Han är 2,02. Ser ut som 2,30.
Ja.
Mm. Och han är ju tung också, det är ju liksom ingen Peter Crouch-typ, utan det är ju en stor pjäs. Och han brukar få väldigt mycket frisparkar emot sig. som stora spelare brukar få. Ja. Men det fick han ju inte i derbyt. Han fick nästan inga mot sig alls, vilket ju Christian Järdler var väldigt upprörd över. Och det gav ju då... Ja, Daniel Hultqvist hade ju full huggning i 90 minuter, mot, eller i alla fall 76 som han var på planen. Otrolig insats tycker jag faktiskt av Daniel Hultqvist. Som ju låg och eldade på högsta, vad heter det, högsta varvantal hela matchen. Det fanns ju inga marginaler, för Daniel Hultqvist är inte Superettans bästa mittback. Men han liksom låg på den extrema toppprestationen hela tiden och lyckades då hålla jämna steg med Jabir Abdihakim Ali. Och det var imponerande tyckte jag. Och det var ju nästan en... Han gjorde ju också en intervju några dagar innan med Hugo Levinsson. Som jag nästan, så där, det är en högg tag i hjärtat. För han pratade då väldigt ärligt om att jag är inte lika bra som Nasir Omoro. Ja. Men jag gör så gott jag kan.
Och lilla vännen.
Ja, och det är ju jättefint var det faktiskt. Ja. Han svarar otroligt ärligt på det.
Ja.
Imponerande. Imponerande intervjun och sen imponerande även när han kom ut på planen. Jag tyckte att det var jätteroligt att han fick den framgången. Daniel Hultqvist, för det var, och sen fick han ju smällan, slogs ju halvt medvetslös, låg ner på planen vid ett par tillfällen, men speciellt ett där jag inte kan förstå hur domarna kunde låta spelet gå. Man kan missa att det är en armbåge, men man kan inte missa att en spelare faller som en fura och ligger orörlig på planen.
Nej.
Det kan man inte missa. Så men verkligen cred till Daniel Hultqvist för den där derbyinsatsen.
Kul också om han har sagt så där. Kul att han får visa för sig själv att han kan lite grann höja sig i stunden. Det kanske man måste göra en gång för att förstå själv att man har det i sig.
Mm. Ja, precis. Han är ju en spelare som har ju lite fart, han har lite kraft, han gillar att smälla på. Han har ju bra saker i sitt spel. Sen har det ju blivit för kaotiskt kan man säga. Det blir ofta. Det blir lite konstigt. Han hamnar fel och det blir slår en fel pass. Men det här var jättekul att se.
Och på tal om Nasir Omoro där som du nämnde då, så var ju han och gästade den här Hemmaborg Live-podden som jag inte deltog i jubileumstältet före match. Då var ju han hemlig gäst. Och vilken härlig karisma han kom in med.
Ja.
Jag måste säga, jag blev jätteglad av den intervjun.
Ja, men han är, jag tycker han är fin faktiskt.
Ja.
Sen var det ju mäktigt att stå där i tältet och sen höra ÖSK-supportrarna när han anlände. Då.
Mm.
Och då var han ju utanför tältet fortfarande. Man förstod att nu är Moro här.
Ja.
Så men det var fint.
Och han framförde en kärleksförklaring till ÖSK-supportrarna. Som för lite kontext här då, så är det alltså, det var inte du som hittade på att han skulle komma och smöra för fansen, utan han hade uttryckt till dig en önskan om att få fram på något sätt hur tacksam han är.
Ja, precis. Jag gjorde en längre intervju, en intervju jag håller på skriver just nu, där han då, när vi hade stängt av mikrofonen, började prata om att jag skulle vilja uttrycka min tacksamhet för. Och jag tror att det handlar om det här att han vet själv att förra säsongen var inte lyckad. Han vet själv att det har varit stormigt, men han känner också att man har gett honom en andra chans. Och det är det han är tacksam för.
Mm. Snart uppehåll. Sista matchen före uppehållet, Örgryte. Första matchen efter uppehållet, Skövde. Och det är alltså två ödesmatcher, får man väl lov att säga, när de kommer så här sent på säsongen.
Ja, noll poäng så är det ju kaos om två omgångar. Det tror jag vi kan slå fast. Tre poäng, då är det väl ungefär... Då är det som vanligt då, att man ligger här där ungefär. Man har lite luft neråt, men ändå, ja, man ligger ju på negativt kval nu. Så det finns ju ingen luft neråt på det sättet. Men det ser skapligt ut, men absolut inte bra. Och allt under tre poäng skulle jag säga. Men helst så ska du in 6 poäng på kontot. Men jag är rädd att alltså, Örgryte på naturgräs på fredag, det kommer bli tufft. Ösko är ju tredje sämst i Superettan på bortaplan. Och har ju bara tagit 6 poäng på 9 matcher. Och jag är lite orolig. Ösko hade dessutom svårt för Örgryte på Bern Arena. Där Örgryte såg riktigt bra ut. Så ja, men det man kan trösta sig med det är ju att Örgryte är näst sämst på hemmaplan. Man har bara tagit 11 poäng på 10 matcher. Så det är ju ett krislag man möter.
Mm.
Men ja, vi får se. Den där matchen tror jag blir tuff. Och beroende på resultatet i den så blir ju då mötet med Skövde.
Mm.
Den påverkar ju mötet med Skövde jättemycket.
Precis. Det är som Maxen brukar säga när folk säger att det är 6-poängsmatch. Då säger han, jag skulle säga att det är 12-poängsmatch.
Ja, precis.
Okej, men du, får jag veva lite mot Discovery Plus här?
Ja, varsågod.
Ja, jag tror vi har snuddat vid det tidigare lite det här med expected goals och hit och dit. Att det ska vara så mycket siffror, vilket är fine. Men det tar liksom, när siffrorna tar bort det andra, då blir jag lite... Sådär, det gillar jag inte. Och jag satt i söndags hemma i soffan och kollade på Djurgården Degerfors. Och när Marcus Danielsson gjorde, om det var 3-1 eller 4-1 han gjorde, jag kommer inte ihåg, men han nickade in en hörna i alla fall. Då gastar kommentatorn så här. Och där nickar Marcus Danielsson in Djurgårdens 7:e hörnmål för i år. Liksom. Att i euforiögonblicket, i den, liksom, kan vi inte vara i stunden då? Då kan vi kan ta siffrorna sen. Och sen nästan direkt efter det så kommer det så här. Och Danielsson, han är ju, det kan man inte tro, men han är ju Djurgårdens starkaste poängspelare. Lalalala. Och jag blir så här, det får inte ta ifrån det här att man är i matchen, att vi är i det som händer just nu. Jag tycker att det blir en väldigt konstig matchupplevelse bara.
Mm.
Sen är det ju liksom, man kan prata i studion och så här, då kan väl jag muta då om jag är så jävla tjurig och inte vill lyssna på siffrorna. Men under matchen, och framförallt i sekunden när det blir mål liksom, kom igen nu.
Mm. Ja, men jag håller med om att det finns något skevt i det där. Mint är ju lite längre tillbaka, mitt exempel, det är som jag kommer på nu. Det är att den här Hymmet-matchen, Hymmet-debuten mot IFK Norrköping.
Mm, ja. Man gjorde 3 mål eller vad
ja,
det var.
Precis. Ja, precis. Och då får ju ÖSK en helt felaktig straff. Reprisbilderna visar att bollen tar i magen på IFK Norrköping-spelare.
Just det, ja. Mm.
Ja. Och då det finns någon, jag kommer inte exakt ihåg vilken det är, experten sitter och säger så här att det där ser tveksamt ut, eller det där, bollen tar ju magen. Och då säger kommentatorn så här, ja, ÖSK är det lag som har fått minst straffar med sig den här säsongen.
Jag undrar om inte jag kommer ihåg ja. Det här. Jag tror jag kommer ihåg det här.
Och då försöker experten igen. Ja, här ser man att det är väldigt tveksamt här. Och då kommer en ny sån där liksom statistikgrej som... Jättekonstigt.
Mm.
Så ja, ibland känns det som att det är ganska få kommentatorer som kommenterar väldigt många matcher. Så att det blir lite så här burkat i Discovery, tycker jag.
Precis. Och jag vill också egentligen vara tydlig med att jag inte har någon personlig kritik mot någon kommentator eller någon expert. Inte i den här matchen och inte någon annan heller. Jag tycker att det är ganska tydligt att de har ett beslut högre ifrån på Discovery att det ska vara mycket siffror. Och det finns väl kanske en bra tanke i det, att det ska bottna i verkligheten och inte vad min personliga magkänsla säger. Men man kan liksom inte radera ut den till 100% och bara prata om siffror, för då blir det helt, då kan vi ha den här AI-generatorn som du läste från början här, som kan liksom bara läsa massa genererade meningar.
Mm,
Ja, nu blev det 7:e hörnmålet för Djurgården här liksom. Perfekt för generatorn.
Nickar in det 7:e hörnmålet.
Ja, liksom. Ja, nej, men så är det. Det är för jävla dåligt. Jaha, du är lite bekymrad över ÖSKs ungdomar, har jag förstått.
Ja, bara konstaterar att ÖSK har ju typ skrytit med att man ligger i högsta serien på alla akademilag. P19, P17 och P16. Allihopa ligger i högsta serien. Det är ju någonting som kommer förmodligen förändras till nästa säsong, eftersom P19 ligger sist i sin serie. Och vad skrev jag nu? P17, de ligger näst sist, eller tredje sist, jag kommer inte riktigt ihåg nu. De ligger näst sist, P17. Och P16 ska spela B-slutspel, men där förstår jag att där tar man med sig poängen. Så de kan väl omöjligt åka ur, verkar det som. Det är två lag som åker ur. Men sen är ju frågan hur mycket det där betyder egentligen. Det viktiga är ju att man får speltid på en skaplig nivå. Men förra året så spelade ÖSK i Superettan med P19 och gjorde över 100 mål, tror jag. Det var få matcher som var riktigt, riktigt tuffa. Så det blir ett problem för klubben till nästa år, och den nya akademichefen då, som bör väl vara i faggorna ganska snart.
Ja, vad händer med det där?
Ja, det skulle ju tillsättas, och de har ju... Senast jag pratade med Lars Larsen, då sa han att han hade sett ansökningen om man skulle börja skala ner antalet och sen börja ta intervjuer. Så var det. Och det var ju för kanske en månad sedan eller något sånt. Mm. Så jag antar att de börjar vara en ganska långt fram i rekryteringen för en akademichef då. Och där är ju, blir ju det här en del av det. Det är inte huvudsaken.
Nej.
Men spelmiljön är ju förstås viktig för de här lagen.
Mm.
Och att man åker ur visar ju att ÖSK inte är riktigt där på toppnivå ännu. Det är ju tufft att spela i Allsvenskan i P19. När A-laget faktiskt ligger i botten av Superettan, så är det ju ändå lite bättre på akademinivå.
Ja. Det är väl bara liksom pengar som behöver in i den där akademin. Mm. Det finns ju liksom inte så mycket omvägar att ta. Du måste ju stoppa in pengar där om du vill få fram egna spelare. Alltså det är... Så enkel är ju matematiken.
Ja, och sen kan man ju lära sig väldigt mycket av Örebro Hockey. Jag gillar ju inte det här. Det är ju en rödflagg för mig det här. Att ungdomar ska flytta runt i en sorts karusell runt i Sverige för att bli fotbollsproffs eller hockeyproffs.
Ja.
Men det är ju spelreglerna, och Örebro Hockey har ju visat att man kan få hit de allra bästa juniorerna på hockeysidan. Och bygga en väldigt stark ungdomsverksamhet, juniorverksamhet. Och det har man gjort med hjälp av skolor, bra samarbete med skolor som ÖSK inte riktigt har haft de tidigare åren. Och arbeta på ett smart sätt. Jag tror inte att det handlar om extrema pengar i det fallet, utan Henrik Lövdahl är smart och jobbar på ett bra sätt. Det finns ju, klubben lägger ju resurser på det här, absolut.
Jag tror att de lägger jättemycket pengar på det faktiskt.
Med arvoderade och anställda tränare och så. Det, där är ju inte ÖSK, så det är bara att titta. Återigen, det är ju på flera olika sätt man kan titta några hundra meter mot isladan för att lära sig mer av det. Det här är ju definitivt en av de frågorna.
Ja, och titta på de pengarna, eller på de klubbarna i Sverige som har lite pengar. Till exempel Malmö eller AIK. När de har en ny talang, en 18-åring, och den byts in för första gången, då det blir liksom inte så stor skillnad i matchen, för att de är så redo att kliva in, och de vet precis vad de ska göra liksom, för att de har en så otroligt bra utbildning och är så inkörda. Sen är de fortfarande kanske juniorer, men det måste man ju få vara liksom. Men där ser man ju också, det är klubbar som har råd att stoppa väldigt mycket pengar på och satsa på ungdomarna, och då blir det också väldigt bra.
Ja, de här akademierna börjar professionaliseras på ett annat sätt, och vi kommer se ännu mer så att de bästa från Örebro kommer flytta till Stockholm eller Malmö eller i värsta fall Norrköping för att få sin utbildning där. Och sen ÖSK och sådana klubbar just nu, om man inte gör något drastiskt, kommer behöva bli duktigare på att fånga upp de spelarna som blev över då. Och där har vi ett lysande exempel med Samuel Dahl då, som gick från Västerås till Stockholm och gick igenom akademin i AIK för att sen inte riktigt få plats i AIKs A-trupp och sen flyga när han kommer till ÖSK. Och det är flera sådana, Hussein och Ali finns det också. Ett lyckat exempel ändå. Hussein Ali vet förresten att han har ju spelat till sig en ordinarie plats i Heerenveen i Eredivisie.
Nej, jag såg bara någon rubrik häromdagen att han har bytt landslag.
Ja, jo, det var ju. Ja, det var lite som, vad heter han, mittfältaren i Hammarby?
Ja, vem var det? Ja, som skulle, jag slutar i landslaget. Ja, Erkan Sengin var det, ja. Jag slutar i landslaget.
Ja, jag slutar i landslaget. Ja, ingen kanske riktigt har frågat Hussein än om man spelar i A-landslaget. Men ändå starkt och lite från Örebro-perspektiv förvånande att han nu är startplatsspelare i Heerenveen som går ganska bra. De förlorade i helgen, men innan dess två raka segrar. Så det är kul för Hussein som alltid har varit en extremt ambitiös och seriös satsande fotbollsspelare. Mm.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Och på tal om Samuel Dahl så såg jag honom då i söndags när Degerfors mötte Djurgården. Mm. Jag kan meddela att han var otroligt bra.
Ja, jag såg inte matchen, men det har ju skapat någon sorts Samuel Dahl-mania på Twitter. Och
han har bara gjort precis som han gjorde i ÖSK, klev in och blev någon sån här favorit direkt. Liksom.
Mm. Ja, det är roligt.
Mm. Han är, och väntat måste jag säga.
Ja. Han spelar vänsterback, vad jag förstår.
Ja.
Ja. Ja, men det där, jag vet inte. Man börjar ju prata om att han ska ta nästa steg redan nu nästan. ÖSK har ju säkert en ganska bra vidareförsäljningsklausul där. Det finns både vidareförsäljning och det finns prestationsbaserade saker. I det avtalet där ÖSK, ja, jag har hört att det är lite komplicerat, men det var ju inte så att ÖSK ville sälja Samuel Dahl. Så där finns det väl möjlighet att man fick in lite bra saker i det avtalet.
Mm. Bra, kul för Samuel. Innan vi avslutar med vad hände med honom så ska vi prata lite om Östersund.
Ja.
De har ju tydligen hittat en till barack att sälja.
Hur många baracker kan det finnas?
Jag vet inte, men det man vet det är att ekonomin alltid behöver räddas.
Mm.
Mm. Och så länge ekonomin behöver räddas så går det att skaka fram en barack.
Ja. Ja, man är ju noll nervös för att Östersund ska klara det här.
De kommer aldrig åka ur på elitlicensen. Nej, det kommer aldrig någonsin att ske.
Nej, de ska ha in pengarna nu till imorgon, va? Och det är ju en herrans massa miljoner, men vi kan vara lugna, de kommer få in de där pengarna.
Ja, men de är ju som en kackelacka, det går inte att bli av med dem. Då måste de åka ur på sportslig väg i så fall.
Det kommer de inte göra, de är 8,2 miljoner innan 31 augusti, det är det de måste ha in.
Ja, som fan.
Mm. Mm. Men om de säljer det här nu för 3, det är ju bara första bud.
De var noga med att påpeka det också. Kom ihåg att det finns tid för fler bud.
Ja. Nej, men 3, alltså, jag skulle inte bli förvånad om det sista budet var 8,2 miljoner. Men det har ju ingenting med att de behövde just den summan. Utan det är bara en ren...
Det bara blev så.
Ja, det blev bara så en lycklig slump.
Ja. Ska vi avsluta med lite vad hände med honom?
Mm.
Ja, langa påsen hit påsen. Bra. Eller vill du dra en lapp?
Jag kan dra en lapp idag.
Chefen drar en lapp.
Ja. Ska vi se. Var det Niklas Skog vi drog?
Ja, det var det. Och sen har jag råkade städa här i studion häromdagen. Så att jag har nog städat bort din bänk som du hade lagt fram här.
Den rök. Däremot så är jag lite orolig för att vi inte har koll på startelv. Jag skulle ju påstå, någonting som jag borde ha sagt förra veckan när vi drog Niklas Skog, det var ju att förmodligen så har vi dragit den första som kommer finnas med hela vägen.
Aha! Du tror att han är en av greatest of all time?
Ja, det tror jag.
Ja.
Han platsar i en tremannakedja i ÖSK. Greatest of all time since 1994.
Ja.
Oj, det här var ett bärsnamn.
Alltså.
Faktiskt. Otroligt bärsnamn.
Du borde ta fram Greatest of All Time 11. Och sen när vi har dragit alla de namnen så att det är 11 vi har. Då har vi gått i mål med den här.
Ja, men det är
påsen.
Det vi jobbar framåt.
Ja, men du måste ju ta fram 11 först.
Nej, det är ju det vi ska göra nu. Vi tar
Hur vet man då att vi har gått i mål? Hur vet vi när vi är klara, när påsen är slut?
När påsen är tom.
Dystert. Jaha, och då kommer det ett blekt namn här då. Vad roligt.
Ja, det här var fan det blekaste hittills tycker jag.
Ja.
Faktiskt. Ludvig Bergström. Han plockades in som backup-målvakt någon gång där 2010-talet tror jag. Och stod aldrig i A-laget. Han har stått i Enköping, vet jag. Men sen vet jag inte så jättemycket om. Kan han ha stått i Västerås också? Men ja, det här, vi måste ju googla på något sätt här. För att den här killen har jag ingen större koll på, om jag ska vara ärlig. Jag kommer ihåg att han var en stor dressut. Och han kom till ÖSK alltså 2013 och stannade en säsong. Spelade ingen match. Han kom ifrån en sejour i IFK Mariehamn. Det hade jag inte koll på. Han hade dessförinnan stått i Boden, VSK, Enköping och VSK. Han är från Västerås. Och sen så avrundade han sin illustra karriär med att stå 0 matcher för Åtvidaberg 2015.
Det var som fan.
Mm.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du hade rätt i att det var ett blekt namn.
Det här var ju det absolut blekaste namnet hittills.
Ja.
Men det är nästan som vi skulle ringa Johan Arvidsson eller något sånt där. Han skulle säkert ha någon mustig historia om Bergström.
Säkert.
Ja. Men, nej, men vi har inte så väldigt mycket så. Han tar inte plats i våran Kenchinski. Stå kvar i vad händer med honom 11?
Ota.
Och det säger väl en del kanske om Ludvig Bergström.
Det gör det kanske.
Ja.
Men det måste finnas sådana figurer också i genom historien.
Exakt,
ja.
Exakt.
Det får vi leva med här i podden.
Mm.
Jaha, men du, då är det match på fredag. Det händer inte varje dag.
Nej.
Fredagsmatcher.
Nej. Det är, supportrarna kommer ju få. Jag hörde att supporterbussen går 14:30 från Örebro.
Mm-hmm. Mm.
Så då får man ta ledigt helt enkelt.
Ja, men det
om
är
man
ju
ska hänga med den.
Ja, det är ju jättetrevligt för folk som hade gått ändå. Men man undrar ju hur bra uppslutning är överlag på fredagsmatcher.
Nej.
Det borde vara lurigt.
Ja, jag tycker det också. Det är konstigt här egentligen att Superettans omgång är så utspridd mellan fredag till tisdag.
Ja.
För det var ju en spännande match igår, det har vi inte sagt någonting. Du skippar den, Helsingborg.
Ja, det gjorde jag.
Ja.
Men då tar vi det. Helsingborg fick stryk igen.
Ja, otroligt.
Ja.
Den klubben kan inte få tillräckligt många magsopar. Och igår kom det en till.
Men, och som du påpekade, så skarp spaning innan vi började spela in här, att ändå har de fått ihop 18 poäng.
Ja, hur går det till?
Vem har gett dem poängen?
Ja, de har varit igenom helvetet och kommit tillbaka. För att sen dras tillbaka till helvetet igen.
Ja.
Och ändå är de bara 4 poäng efter ÖSK. Det är det mest osannolika man kan säga i hemmaborgen, tror jag.
Jättekonstigt.
Hur har det ens gått till?
Ja.
ÖSK har liksom gått trögt, men det har ändå känts som en lite halvskaplig säsong.
Ja.
Medans Helsingborg bara gått på käftsmäll efter käftsmäll. Och igår var det extremt.
De har klivit på mina efter mina.
De är så där med en sån här seriefigur. De är så här, helt kolsvarta i ansiktet med spretigt hår.
Ja.
Nej, men igår så kämpar de ju sig tillbaka. De låg under i paus mot Landskrona i derbyt och inför över 10 000 på Olympia.
Ja.
Och sen lyckas de kvittera. Men sen givetvis så åker de dit på slutet på en straff i 94. Man bryter ihop på en straff i 94 minuten. Ja. Efter att nog 8 av 10 skulle ha blåst frispark i momentet innan. Mm. Straffarna är inga problem alls. Det var straff tycker jag. Ja. Men 8 av 10 domare hade blåst frispark ute på kanten.
I det här läget.
Ja. Mm. Men det gjorde inte Tess Olofsson. Och de tappade ju totalt. Stuart Baxter fick rött kort. Kalle Johansson skäller ju på målvakten. Då skäller ju på Tess Olofsson innan. Och sen när bollen går in så hinner han hinner ju knappt slänga sig efter bollen innan. Det känns som det viktigaste det är att skälla ut domaren. Så då springer han ju upp och jagar Tess Olofsson och bara skriker så mycket han kan.
Ja.
Och sen Al-Hamawi gjorde målet. På tal om Discovery, gjorde en imponerande intervju sen efteråt. Mm. För han var helt cool.
Yes.
Ja. Jag trodde att det skulle komma någon som var, du vet, Sebastian Eriksson arg.
Ja.
Eller Al-Hamawi, han bara, ja. Jag vet inte vad jag ska säga.
Men vi tycker inte så synd om Helsingborg, va?
Nej, vi är roade. Vi är roade av det här.
Vi är roade, det är bra. Mm. Det är bra. Men du, då ser vi fram emot fredagsmatch här för uppehållet. Mm. Men hemmaborgen rullar på som vanligt även under nästa vecka. Så vi hörs då.